Jag ska dela med er någonting som jag upplever själv allvarligt. Samtidigt så tror jag att det är bra om vi vågar möta Guds ord och det som det säger. Vi kristna betonar väldigt mycket det här att vår Gud är kärlek, eller hur? Och det står ju skrivet i Första Johannesbrevet 4:8 att Gud är kärleken. Fantastiskt. Och vi talar väldigt mycket om det. Nu har kärleken väldigt många aspekter faktiskt. Ibland när vi ser kärleken så tittar vi kanske inte mycket på det, vad kärleken egentligen är. Och i Första Korintherbrevet står en vers som jag tänkte då titta lite närmare på idag. Det står skrivet så här, kapitel 13, Första Korintherbrevet, vers 6. Det beskriver kärleken här och säger vissa saker om den. Och så säger det så här: kärleken, eller den, gläder sig inte över orätten, men den gläds med sanningen. Johannes evangeliet 14:6, när det säger om Jesus, det står skrivet att Jesus är vägen, sanningen och livet. Så man kan säga så här: Gud är både kärlek och sanning. Eller om man skulle säga så här, att kärleken som inte är sann är egentligen ingen kärlek. I Saltaren 85, det finns lite profetiska löften, eller vad ska jag säga, uttalande. I Saltaren 85 står i vers 11 så här, en mycket intressant vers. Det står skrivet så här, 85 och 11, ja. Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas. En annan egenskap hos Gud är att han är nådig Gud. Men det intressanta är att både kärlek och nåd går ihop hela tiden med en sak, och det är sanning. I Johannes 1:14 så läser vi att nåd och sanning har kysst varandra i Jesus Kristus. Det står skrivet att han var full av nåd och sanning. Det hörde vi någon citera här redan i början av mötet. Psaltaren 26, David som då inser det här, i vers 3 så säger David så här: jag har din nåd för ögonen och vandrar i din sanning. Jag skulle våga, efter alla dessa verser, det finns massor andra verser, säga följande: kärlekens styrka och aktivitet i våra liv, både våra personliga liv och i våra relationer, grundas absolut på en sak, och det är sanningen. Så med andra ord, kärlek utan sanning är någonting urvattnat som egentligen har inget med Guds sanning att göra. Det är en väldigt jobbig aspekt för oss människor. För att vi människor är inte så benägna med att våga möta sanningen om oss själva, sanningen om en situation och så vidare och så vidare. Och då låter det fruktansvärt tråkigt att kärleken kan inte uttryckas om vi inte är sanna. Låt mig få bara säga att jag är inte klokare än vad heter han nu, som sa till Jesus vad är sanningen, Pilatus, eller hur? Så när jag talar här om sanningen, då talar inte jag om att någon av oss kan veta hela sanning om oberoende vad, utan vi talar om att vara, så långt som jag förstår, att vara en sann person. Då tror jag det får en rätt aspekt här. Så okej. Okay. I Romarbrevet 3:4 så står det skrivet att låt det vara sagt, säger Paulus, eller låt det vara uttalat, han säger i vers 4, 3 och 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Härlig evangelium, eller hur? Härligt att höra det. Gud är sann och alla vi som sitter här, vi är lögnare. Käre Gud, vem vill ha sån Gud? Jag tror inte att vi kan riktigt begripa det här, speciellt i vår värld där idag, att det som jag redan säger eller sagt, att det här med kärlekens begrepp är någonting som vi är så beroende av, och vi är så beroende av att känna oss älskade. Och då har vi ibland svårt att möta sådana här påståenden som Guds ord säger här nu. Låt oss titta lite mer. Psaltaren 51, vers 8. Vad är det som Gud älskar mest när det gäller oss människor och vårt beteende, vårt sätt att vara? David säger så här i vers 8, 51:8. Här är det. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. En annan vers eller en annan översättning säger: du älskar sanningen i hjärtegrunden. Eller du älskar när sanningen finns i vårt absolut innersta del. Nu är jag inte så väldigt ärlig när jag säger att ju mer jag lär känna mig själv, desto mer förstår jag att det finns delar i min personlighet där sanningen har inte ännu nått helt och hållet och berört dessa delar av mig. Jag kommer att säga lite grann varför det är. Gud älskar sanningen i hjärtegrunden. Okej, låt mig få bara säga ännu en gång. Gud älskar människor som är sanna. Sann kan jag aldrig vara 100% i och med att jag inte känner mig själv 100%. Men om jag beter mig i enlighet med det som jag vet om mig och jag försöker inte vara någon eller något annat, då vågar jag säga att jag är sann i Guds ögon. Okej? Okay? Så det handlar inte om fullkomligt rätt beteende, utan det handlar om äkthet och äkta beteende. Jag går lite vidare och ska läsa nu från en bok som är, om han läste på den tiden när Bibeln skrevs, då skulle det vara där, tror jag. Och ni gissar vem jag citerar då. Dag Hammarskjöld. En mycket intressant avsnitt. Jag måste läsa sakta för att han är ibland djupare än Paulus själv. Men jag läser sakta så. I varje ögonblick väljer du ditt själv. Är det här klart? I varje ögonblick väljer du ditt själv. Men väljer du dig själv? Kroppen och själen har 1000 möjligheter av vilka du kan bygga många jag. Det här är klart, eller hur, allt? Men endast ett av dessa ger kongruens eller harmoni, så att säga, mellan väljaren och det valda. Okej, det finns många val. Vi kan i olika situationer välja vilket jag ska vara. Men endast ett val är helt ett med mig. Det vill säga, endast ett sätt när jag väljer att bete mig så är ett med den som jag är i den stunden. Så, då säger han, endast ett som du finner, lyssna nu på det här, som du finner först, om du väljer bort alla de chanser till något annat som du nyfiket fingrar efter, lockad av undran och lyssnad, för grund och flyktig att bevara förankringen i upplevelsen. Okej, ja, nu går det lite här för djup. Men låt säga bara så här, enkel sak. Så säger han, det enda gången eller enda chans att jag blir äkta och sann, det är att när i en situation jag pressas kanske att bli något annat, och jag ska säga nu snart varför vi ibland böjer oss när vi pressas att bli något annat än jag är i den stunden, eller borde vara i den stunden. Det är endast när jag först säger nej till alla möjligheter att bli något annat som jag kan förbli sann och äkta. Är ni med? Okej, jag ska då försöka förklara det på serbiska. Då förstår alla det. Okej. Om jag befinner mig i en situation och denna situation lockar mig och mitt sanna jag att bli utsatt för ljuset. Men jag samtidigt ser möjligheter att välja ett annat jag för att slippa utsättas för något som är obekvämt. Först då, när jag ser nej till alla möjligheter att välja något som på ett billigare sätt räddar mig, så att säga, först då väljer jag möjligheten att vara helt sann människa. Okej, låt mig få säga bara, lyssna på det, varför jag går in på det. Kärleken gläds endast med sanningen. Jag går steget vidare, eller bara läser till slut vad han säger. Jag måste säga, den här texten har faktiskt hjälpt mig att förstå ett bibelsammanhang mycket bättre som jag ska läsa nu snart. Han säger så här: den, när du väljer bara det där som väljer allt annat bort, det tillhör livets höga mysterium och medvetandet om att om det anförtrodda pund som är jag. Vilken text tänker du på när du läser det, när vi läser där? Den texten jag tänker på, det är Matteus evangeliet kapitel 25 och verserna 24-30. Det är de där tre olika personer som fick olika punder att förvalta. De som fick fem, eller den som fick fem, han förvaltade det och fick beröm. Han som fick tre förvaltade det och fick beröm. Sen kom han som fick bara en pund. Han grävde den och sa: Gud, jag visste att du är en hård herre. Du skördar var du inte har sått. Jag var rädd för dig och jag begravde punden som du gav mig. Fick han någon beröm? Nej. Vad har Gud sagt till honom? Du onde och du late tjänare. Det är intressant om man tänker på den versen nu utifrån vad Dag Hammarskjöld säger här. Han säger att om jag i en situation väljer att bli något som jag inte är för att räddas i den situationen, då har jag förnekat den enda punden som mig gavs. Och det är min egen personlighet och min egen äkta jag. Är ni med? Vänner, det är allvarligt. Det är allvarligt därför att vi är väldigt många här idag och vi är väldigt många i världen. Och då vågar jag säga så här: världen är väldigt kärlekslös idag, det ser vi allihopa, eller hur? Om man då påstår att världen är kärlekslös, och vi går in på vad kärleken är och vad kärleken gläds med och vad kärleken letar efter för att kunna manifesteras, då är det inte överdrivet att säga att kärlekslösheten finns väldigt mycket på grund av oäktheten i vårt beteende gentemot varandra. Det blev amen. Okej. Då går vi vidare här. Det är väldigt intressant där med Matteus 25. Jag måste säga att jag har många gånger, jag minns när jag var ung kristen, jag tyckte att den enda som hade rätt, det var han som hade en pund. Han begravde det och tänkte, ja, men det där gubben, han vill bara tjäna på mig. Men då ser den här herre eller Gud till honom: om du nu tyckte att jag var så hård, du skulle åtminstone vara en äkta människa. Förvalta min avbild i dig på rätt sätt. Våga vara dig själv. Då skulle du faktiskt förvalta din pund. Vad sa han? Amen, sa han. Underbar, där finns en äkta kille som är inte medveten om sig själv ännu. Okej, låt oss titta nu på hur det här funkar till. Det här att välja bort någonting som kan beröva mig att våga vara den jag är. Johannes evangeliet kapitel 1. Verserna 19 och vidare. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han är, eller vem han var. Lyssna nu. Någon kommer, eller de kommer till Johannes och frågar: vem är du, Johannes? Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. Varför säger han först det här? Varför börjar han med jag är inte? Varför säger han inte direkt jag är? Vet ni varför? Därför att den här situationen, det här har jag inte tänkt på. Nu kommer Guds ande och bara ops, visar. I den här situationen, med den smörjelsen, med den auktoritet och den kraften som vilade över honom, så frestades han att ta en möjlighet att bli ett som han inte är. Sanningens ande först och främst upplyser oss om vem och vad vi inte är. Men det är tyvärr inte ett nej som räcker. Så han säger: jag är inte Messias. Vet ni vad? Jag tror att köttet och djävulen viskade till honom: hör du, Johannes, du är så smooth, så du kanske är Messias. Jag minns, jag ska inte nämna i historien, folk som var fruktansvärt smooth av Gud och började inbilla sig att de var något som de inte var. Och nästa då, han säger, då frågade honom: vem är du då? Är du Elia? Det är det vanligaste, hörni. Det vanligaste. Det är inte många som är smooth som tror att de är Messias, men det är väldigt många som tror att de är Elias. Jag minns en konferens i Israel för många år sedan. Vi var på Karmel. Vi bad på den där platsen där Elia-profeten konfronterade 400 profeter. Det var faktiskt bevisat på den platsen. Vi var tillsammans där, Kjell Sjöberg och många av oss andra. Och på den platsen, när vi var där och bad, så satt kanske 200 meter ifrån oss en man på en sten. Och han sa att han var Elia. 5 dagar därefter blev han mördad i Jerusalem med kniv i ryggen. Därför att när min identitet glider in i någonting som jag inte är, då öppnar jag porten för mörkrets makter att förleda mig och skada mig. Det är vansinnigt viktigt att säga nej till saker som jag frestas till att bli i en situation för att beskydda mig och bevara mig. Det är endast kärleken som sätter, eller sanningen som sätter oss fria. Tredje sak de frågar honom, han sa nej till andra möjlighet. Är du profeten? Han svarade nej. Sen går han vidare och de frågar honom: vad är du då? Och han i vers 23, då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge svar till de som har sänt oss. Han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Låt mig få säga en sak nu. Om Johannes döparen antog en titel av dessa tre, då skulle vägen för Guds härlighet och Guds kärlek vara ojämn. Varje gång jag inte är äkta så ojämnar jag Guds kärlekens väg. Kärleken kan inte uttrycka sig fullkomlig. Kärleken kan inte demonstrera sin fullkomliga kraft utan att den rör sig hela tiden på den absoluta sanningen. Jag vill inte säga absoluta sanning, därför att ingen av oss vet vad absoluta sanningen är. Men vi sannoliken kan veta om vi är äkta, sanna eller inte. Så vänner, låt oss anta den här utmaningen i juletiden. Gud är sann, rakt igenom och alltid. Treenigheten är sann. Ingen i treenighet kan förbluffa den andra. Ingen i treenigheten kan fuska. För det är totalt ljus de lever i. Gud är ljus. Okej, jag går vidare och Jakobsbrevet säger 1:17 att hos Gud finns ingen växling mellan ljus och mörker. Och det är det här som jag tror vi är utsatta för. Och nu vill jag förklara varför jag tror att vi i olika situationer ger efter trycket och utmaningen och väljer att vara något som jag inte är egentligen. Kärleken är något som vi ser, Guds kärlek är någonting som är villkorslöst. Vi ser att Gud älskar oss villkorslöst. Sant. Gud älskar oss villkorslöst. Men det finns ett villkor, och det är att kärleken gläds med sanningen, och det är därför Guds kärlek till oss kommer först i den stunden när vi vågar vara helt utsatta för ljuset och helt sanna. Vi lever i en kärlek som, det där när Romarbrevet säger att Gud är sann och varje människa är en lögnare. Vi människor, i och med att vi är syndare, vi är så besmittade av uppfattningen att vi måste förtjäna kärlek. Det vill säga, vi lever väldigt mycket i prestationsbaserad kärlek. Vi har mycket lättare att tro att någon tycker om oss och älskar oss när vi har lyckats med något. Jag skrev häromdagen på min Facebook att våra prestationer är festkläder som vi tar på oss i speciella situationer. När jag befinner mig i en situation där jag behöver bekräftelse. Där jag har fångat mig själv i detta. Mer än en gång. När jag befinner mig i en situation där jag behöver bekräftelse. Och där jag är i behov av att någon ska säga jag älskar dig, jag tycker om dig. Då är det väldigt lätt att ta våra prestationskläder till hjälp. Det intressanta är till exempel då att varje gång när jag lever i prestationsbaserad kärlek, eller ja, kärlek och sanning, då berövar jag kärleken möjligheten att uttrycka sig fullkomligt mot mig. Jag tänker då på första Moseboken. Kapitel 42. Mycket, mycket intressant text. Och vet ni vad? Där texten är så profetisk för vår tid idag. Angående samma folk som nämns här. Så det är helt ofattbart. Det är Josef som möter sina bröder. Kapitel 42. Han möter sina bröder och i vers 9 så... eller i vers 11 egentligen. Han börjar anklaga dem. I och med att han känner igen sina bröder. Han börjar anklaga dem för saker. Åh, vad kärlekslös han är, skulle någon säga. Vet ni vad? Vissa teologer anser att Josef var mentalt störd nästan. Om han var mentalt störd, då vet inte jag vad det här handlar om. Han var sann. Och han visste att endast när de möter sanningen, dessa 11 stycken, endast då kommer Gud att gripa in. Så när han börjar anklaga dem och säger att de är spejarna, lyssna vad de säger. Vi är alla söner till en och samma man. Vi är hederliga män, halleluja. Vi är så hederliga. Vi har dödat vår bror och sålt honom. Och vi har ljugit för vår pappa och visat mantel som är doppad i blod. Och vi har ljugit till vår far så att han nästan dog. Men vi är hederliga. Förstår ni vilket fruktan finns i att inte bli omtyckt av en som har makten över dig i denna situation? Förstår du hur lätt det är att sälja sannhet och äkthet för att bevara sitt eget skinn? De säger till honom, vi är hederliga män. Han går vidare och säger till dem så här i vers 19. Han säger så här till dem. På tredje dagen sa Josef 18 och 19 till dem, om ni vill leva så gör så här, för jag fruktar Gud. Om ni är hederliga män, låt då en av era bröder stanna så länge som fånge i huset där ni satt i fängelse, men ni andra får resa hem i väg och så vidare och så vidare. Om ni är hederliga, då är ni inte rädda för någon test. Och han säger i vers 33 också då vidare där, jag kommer helt enkelt att testa er, det står i vers 33. Men mannen som vår herre i landet svarade, och så här ska jag ta reda på om ni är hederliga män, berättar de för sin far. Varför gör Josef så? Josef vet att Gud är kärlek. Men Josef vet något mer. Kärleken som inte är grundad på sanningen är ingenting annat än urvattnad mänsklig filosofi som tjänar inga syften. Är någon som säger amen på det? Vänner, julen är bästa demonstration på det här som vi talar om. Det är i julen som ett syndfri barn föddes för att döma synden och sätta oss fria. Men det sker endast genom att vi uppfattar vem vi är. Utan Gud är jag hjälplös. Ju äldre jag blir och ju mer jag ser min fruktansvärda syndiga oförmåga att leva upp till Guds lag, desto mer kastar jag mig på hans kärlek, desto mindre vågar jag vara osann och oäkta. Därför att varje gång jag väljer att bli något annat än det jag är i stunden, så hindrar jag Guds kärlek att uttrycka sig i mitt liv. Jag läser en tanke till från Dag Hammarskjöld. Där han säger så här. Din rollkostym, den mask du med sådan omsorg anlade för att den skulle framträda till din fördel. Okej. Är vi med om vi vågar vara ärliga och se så här? Om jag inte vet vem jag är, om jag inte vet vad jag är till för i Gud, så tar jag en rollkostym på mig. Jag antar en roll som tjänar egentligen inte så mycket Guds syfte, utan den rollen börjar tjäna mitt behov av att vara omtyckt, accepterad och älskad. Och jag sätter en mask på mig, som han säger. Och den rollkostymen och den masken jag sätter på mig, de blir ett hinder. Han säger vidare så här. De blir ett hinder. De var muren mellan dig och den sympati du sökte. Okej, syskon. Tror ni att Stojan vet? Oh. Tror ni att Stojan vet vilken mask? Jag minns när jag var på bibelskolan och vår amerikanska rektor, han bad så här: Herre, hjälp oss att ta alla maskar bort. Men det var inte maskar vi skulle ta bort, utan masker, va? Tror ni inte att jag, så som var och en av oss, vet tillräckligt mycket vilken rollkostym och vilken mask kan bereda lite väg och utrymme för oss i olika situationer? Tror ni inte politikerna vet det? Det är därför de har så många rollkostym och så många maskar, eller masker. Men vi är likadana. Den stunden jag, bland allt som jag har att välja till att bli och inte vågar säga nej till det som jag inte är, så skapar jag en mur mellan mig och kärleken. För kärleken tränger sig inte genom osanning. Och då ser han vidare så här: den sympati som du då sökte efter, den sympati vann du den dag där du, då du stod där naken. Jag pratade med en broder som skulle predika idag i ett annat land, och han sa till mig: du gamle man, du vet, det är bästa smeknamnet i våra länder där nere, som en vän kan säga till dig. När någon yngre säger till dig: du gamle man, då är det en heder. Han säger: jag har fått tre budskap av Gud. De är allvarliga, men de är bra. En av dem är att Gud ser mig alltid. Kära Gud, jag tänker, hoppas Gud har gråstar på bägge ögon. Jag hoppas han såg inte mig föregår, men jag vet att han såg mig. Han såg mig, han såg allt mitt skit. Ingen rollkostym, ingen mask kan dölja det. Det enda som hjälper, det är att säga: Herre, du ser mig. Förbarma dig över mig. Då kan jag höra, tror jag. Jag älskar dig, mitt barn. Inte därför att du är fullkomlig, utan därför att du vill vara äkta. Egentligen skulle jag behöva fortsätta, men jag tar det den 31 februari när jag predikar nästa gång. Nej, det blir lite kortare emellan. Jag kommer att tala då, fortsätta, för det kommer bli mycket om jag fortsätter nu. Jag kommer då att tala om äktheten som villkor för smörjelse. Och jag kommer att tala om äktheten som villkor för den gemenskap där kärleken får tillfälle att uttrycka sin kraft. Fader, jag tackar dig för ditt ord nu. Tackar dig för att du är kärlek. Du är också sanning. Sanningen och kärleken. Tackar dig för att du vill, Herre, hjälpa oss nu idag att förstå att sanningen är aldrig ett hot mot kärleken, utan tvärtom. Att de två är bästa medarbetare. Jag vill tacka dig nu för dem som... Nu vill jag be för dig. Nu ska jag be dig att lyfta upp din hand bara, för att jag tror att där bönen kan hjälpa dig. Det finns folk här som är rädda för sanningen i sitt eget liv. Du är rädd att du inte tillräckligt, du kommer bli inte tillräckligt omtyckt och älskad om du vågar visa vem du är. Herren vill befria dig från den här fruktan. Det här är en demonisk makt som försöker hålla dig och mig i fängelse. Men namnet Jesus, som är sanningen och kärleken, förmår ta bort denna fruktan från ditt och mitt liv. Så vill du ha förbön, så lyft upp andra din hand. Tack Herre Jesus, tack Herre. Tack Herre. Herre, jag vill bara tacka dig för de som har lyft upp sina händer. Herre, jag vill bara tacka dig att du ser till dem just nu, Herre, att de älskar dig därför att de vågar inse vad kärleken grundar sig på. Jag prisar dig för att du befriar dem från fruktan just nu. I Jesu namn tar vi auktoritet över den här lögnens ande som försöker plåga dem och hålla dem bundna med fruktan. Vi bryter fruktans makt över deras liv och deras tankar och känslor. Jag bara prisar dig, Fader, för att du sätter dem fria. Herre, jag ber för mig själv också. Gå djupare i mitt liv med din sanning. Och jag vill tacka dig för att löftet om att jubel för de som vågar gå djupare i sanning är ett löfte. Prisar dig för det och tackar dig för att du hjälper oss. Låt oss gå här i det som vi ser i det nya året med några löften till dig eller till oss själva. Vi vill hellre säga här att vi har en bön på våra hjärtan för 2020. Hjälp oss att vara äkta och sanna långt mer dag för dag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.